En podcast från Sportbladet.
Då är det dags att säga hej och välkommen till fotbollspodden 51% fotboll med mig Robert Laul och min kollega Oskar Månsson. Vi är tillbaka efter en händelserik vecka i fotbollsallsvenskan, Oskar.
Det kan man väl säga. Själv har inte sovit så många timmar fast att det börjar bli eftermiddag nu. Men det var ett race igår eftersom det var ett Stockholmsderby med extra allt, kan man säga. Så vi satt och pillade med en tidning fram till kvart över tre i natt. Så det fanns en hel del att summera.
Det galna derbyt som vi stod på löpsedlarna. Låt oss återkomma till det. Vi har som sagt ett fullmatat schema här. Vi har tagit ut varsin drömmelva med tanke på att allsvenskan ju snart ska göra våruppehåll och du ska åka iväg, så att detta kan vara den sista podden för säsongen. Vi får se. Vi ska diskutera Alms framtid. Vi ska diskutera Kalmars comeback i segerraden på resultattavlan. Vi ska prata om Partijannes succé med IFK Norrköping. Vi ska givetvis stå upp Stockholmsderbyt. Vi ska prata om Blåvitts Poseidon-fotboll och mästarnas minikris. Det är ungefär vad som står på vårt körschema. Men vi ska börja med en programförklaring, Oskar Månsson, för vi har fått kritik.
Mm. Vi har haft hett om öronen på slutet. Från en.
Två
lyssnare till och med. Som tyckte att vi snackade för mycket skit helt enkelt. I podden.
Jag var förbannad. Det var en skrev att han hann till jobbet innan vi kom till fotbollen, för det var för mycket, mycket dött kött i början, och någon tyckte att det på slutet blev alldeles för lite fotboll. Men det är ju så här, alltså, jag förstår inte hur någon kan ha missat det. Vår podd heter 51% fotboll, 49% skitsnack.
Mm.
Jag ser ingen anledning på att ändra det när vi har gått ut med en sån tydlig programförklaring.
Nej, särskilt nu när du säger att podden heter det också, så kan man inte backa från det.
Nej. Så att, har du något skitsnack att bjuda på?
Jag träffade en snubbe precis på pendeln på väg hit i redaktionen som stannade mig och sa: vilken fantastisk podd ni har.
Kände han igen dig på rösten då, eller? Så att du liksom och pratade högt för dig själv i vagnen?
Nej, jag gick bara förbi honom. Det var precis när jag skulle gå på pendeln. Så det var väl förmodligen mitt vackra anlete. Som
du har ett känt ansikte i Stockholm numera.
Ja, det verkar inte bättre. Jag vet inte om det hänger ihop med podden i och för sig.
Vad ville han då?
Han ville att vi skulle snacka om Malmö FF och varför det går så dåligt för dem. Det var hans förslag.
Får jag göra en radioövergång?
Ja.
Låt oss tala om mästarnas minikris då, som jag har valt att döpa till här. Alltså, det är väl inget annat lag som hade fått någon form av krisstämpel på sig, och det är det väl heller egentligen inte, om vi ska vara riktigt ärliga, på Malmö FF. Men mot bakgrund liksom av hur oerhört segertippade de var inför den här säsongen, vilken position de har i allsvenskan och hur mycket kulor de liksom fick in på Champions League-spelet, så är det klart att det är lite uppseendeväckande. Jag menar, det finns ju respekterade tyckare som har gått ut och sagt att de kommer vinna den här serien med 10 poäng. Det tror jag nästan vi kan slå fast att så kommer det inte att bli.
Nej, det ser ju jäkligt svårt ut faktiskt. Och jag har ju fått en del pika som sig bör redan nu. Men,
jag har ju tydligt löftat att jag ska återkomma till 10-poängstipset minst en gång varje gång vi gör en podd.
Mm.
Med anledning av hur mycket du till exempel genom åren har hånat mig för mitt häckentips. Det var en som frågade oss, vilket tips skulle vara mest fel? Att du bommar på Malmös 10 poäng eller att jag tippar Häcken som vinnare när Häcken slutar 10, eller vad fan det var?
Mm. Jag köpslog lite där och sa att om Malmö blir sämre än trea, så är det ett sämre tips.
Då avgår du.
Eller skrev jag till mig, nej, om Malmö blir trea.
Ja.
Så då avgår jag från alla sammanhang. Kan vi väl säga. Men det är ju inte så länge sedan vår kollega Mattias Larsson, som har superbra koll på Malmö FF.
Kvällspostens MFF hovskribent får vi väl kalla honom.
Han skriver extremt mycket om dem. Han spekulerar i om Malmö skulle göra ett guldryck efter två eller tre omgångar. Det var ju tillspetsat givetvis liksom, och det var väl liksom ett supertidigt guldryck, men det, och det säger ju om inte annat en del om hur det såg ut i början när Malmö började gå in och vinna med 4-1 mot Sundsvall, och alla hade de här färska Champions League-bilderna i huvudet, och respekterade tyckare gick ut och sa att de skulle vinna sen med 10 poäng och så. Men med tanke på att IFK Göteborg har gjort den bästa säsongstarten som ett lag har gjort sedan Helsingborg 2011, och Malmö har 2 raka torsk, så har du saker och ting ställt på sin spets redan nu.
Får jag lansera en galen teori?
Mm, med tanke på att det står på spel... Nej, det står inte på körschemat.
Ja, jag tror det står där, men det föll bort i marginalen.
Ja, jag tycker jag har sett det någonstans.
Ja, just det. Jag tror det stod i mejlet. Ja. En galen teori. Ska Malmö FF kanske göra tränarbyte? Alltså Åge Hareide är ju en av de mest uppskattade tränarna vi har haft i det här landet de senaste 2 åren i alla fall. Oerhört hyllad och gjorde en enorm bedrift som tog Malmö FF till Champions League och så vidare. Men han är ju för Malmö FF inte någon jättelångsiktig lösning, tror ju inte jag, utan här finns ju nog en tanke i Malmö FF om att han är ju ändå till liksom på väg in på ålderns höst liksom. Han hade mer eller mindre pensionerat sig när han hoppade på Malmö FF liksom, och fick en nytändning i det. Jag säger inte att man ska sparka Åge Hareide eller något sånt här, utan jag tänker mer liksom att man kanske kommer fram till, om man skulle hitta ett namn som man känner, okej, här har vi en tränare som ska bygga det här Malmö FF-projektet i 5 år över tid. Finns den tränaren idag för Malmö FF, så skulle ju uppehållet kunna vara ett tillfälle att faktiskt göra en sån förändring, utan att det liksom Åge i så fall ska gå för några dåliga resultat eller för att de har förlorat 2 matcher. Det är inte det jag menar, men förstår du min tanke liksom, hur jag ser på det? Jag kan inte se att Åge Hareide är kvar i Malmö för 5 år.
Nej, det är
han kanske är kvar 1,5 på sin höjd liksom. Ja. Finns det då ett bra alternativ för Malmö, så skulle det kanske vara ett läge att ruska om verksamheten lite.
Ja, ja, det är inte så dum tanke. Jag vet inte om du tänker att det skulle vara här och nu, eller om det skulle till exempel vara att man kanske kommer överens med någon som tar över, ja, till eller, nästa säsong.
Ja, eller under sommaruppehållet. Alltså inte att det behöver vara någon större dramatik med det heller.
Nej, det beror ju på hur Åge ställer sig till allting.
Ja,
man kan tänka sig att Åge tycker det är stor dramatik om han plötsligt skulle lämna efter allt han
har gjort. Men han var ju ändå i princip liksom, låg ju i hängmattan och fiska lax liksom någonstans uppe i Norge för 1,5 år sedan. Så.
Mm.
Det kanske inte skulle vara så dramatiskt för han heller.
I Molde, närmare bestämt.
Ja.
Nej, man vet ju inte. Och känslan var ju när han kom in att det här är en kortsiktig lösning. Och det har varit en kortsiktig lösning de sista åren. Och när han fick det här fantastiska året där allting bara gick rätt liksom, och Malmö bara fortsatte vinna och fick de här fantastiska matcherna, så kan man ju kanske tänka sig att det kan bli en liten baksmälla det här året. I och med att det liksom inte finns någon femårsplan utan att man bara liksom lever i nuet och vill liksom få snabba kickar igen. Och även om då Malmö skulle komma tillbaks och vara med i absoluta toppstriden eller slåss om guldet, vilket jag absolut tror att de kommer att göra i slutändan, men till exempel kanske missar då Champions League, kanske missar Europa League också. Nej, men säg att de går till Europa League och det är ju en stor framgång, men att det ändå inte är samma sak liksom. Så definitivt, Malmö har ju byggt upp någonting som är fantastiskt på kort tid. Daniel Andersson har liksom byggt ett superlag verkligen med väldigt tydlig strategi. Så absolut, då skulle man ju kunna bygga med en liksom etablerad fast yngre, mer visionär tränare kanske.
Vem det skulle vara har jag dock ingen aning om.
Ja.
Jag levererade min teori som aningen vild.
Jag
så tänkte, att, där har jag inga förslag.
Jag tänkte på Reine Almqvist spontant.
Ja, men det är väl en sån här, vad man brukar säga om honom, en coming man.
Ja, supertalang.
Men det var Elfsborg, jag lade precis huggt honom så att...
Ja, de gjorde det.
Ja, jag tror det. Att de tog honom som ersättare för Wettergren där.
Ja, Thomas Lyst sa vi på derbyt
ja,
idag.
Ja, det är en person i samma kategori där, nyligen 85 fyllda och full av framtidsidéer.
Ja, nej, men det är ju svårt och vi är ju faktiskt inte särskilt bra på tränare i Sverige, tycker jag. Nej. Överlag. Vi har pratat om det innan. Jag tror många har den föreställningen att vi är taktiskt skickliga och liksom disciplinerade och så vidare. Men jag tror helt enkelt att vi sämre utbildade än många andra länder. Så därför kanske det är läge att blicka lite utomlands. Å andra sidan är det ganska få som vill komma till Sverige.
De har redan blickat utomlands, men tagit en norma för fan ju.
Exakt. Men kanske ytterligare lite utanför Skandinavien då. Ja.
Apropå tränare och vilda teorier, så 2012 skrev jag en krönika där jag lanserade tänkbara efterträdare till Erik Hamrén. Det låg ju väldigt bra då när Elfsborg hade vunnit allsvenskan med Jörgen Lennartsson och Häcken kom tvåa med Peter Gerhardsson. Men det var ju min idé att vi skulle liksom få Peter Jörgen där som en tandemduo. Lennartsson bra på att sätta försvarsspel, Gerhardsson med sin patenterade offensiv då. Idag skulle jag nästan kunna vara beredd att återupprepa det förslaget. Jörgen Lennartsson gör ju det fantastiskt bra i IFK Göteborg, jag har gjort på kort tid. Och Gerhardssons Häcken går ju som vanligt upp och ner, men han vacklar ju överhuvudtaget inte i sin liksom offensiva spelidé. Så att de två där i framtiden tror jag faktiskt att det gamla förslaget kan stå hyggligt starkt ändå.
Ja, fast samtidigt är ju Häcken det målsnålaste laget i Allsvenskan.
Det är jävligt intressant.
Pelle Olsson coachar det målrikaste laget i Allsvenskan.
Allt är upp och
Peter ner. Gerhardsson coachar det målsnålaste. Ja. Det är ganska intressant.
Och till det så hade de inför den här omgången släppt in näst minst antal mål Häcken. Vilket ju också är helt sinnessjukt. Vi ska komma in på det.
Ja, de fortfarande faktiskt. Ja. Delat med Elfsborg så här i tabellen.
Ja. 10 mål där då, det är bara IFK som har släppt in färre. Låt oss komma in på det när vi pratar om våra drömmelvor. Jag har nämligen en liten överraskning, en liten bomb där som jag kommer ta till det. Men Malmö FF då, nej, det handlar ju givetvis inte bara om tränare då, Harald och så vidare. Som sagt, det var en vild teori. Nu såg inte jag matchen mot Kalmar, jag läste våran eminente kollega Stefan Holfelts analys som pratade om med liksom stjärnor som presterar på en medelmåttig nivå. Då tänker man ju att det handlar om kanske mättnad och så vidare. Å andra sidan har vi bytt ut halva jävla laget liksom, så det borde ju vara en bra hunger ändå. Kan det bli liksom mättnad ändå fastän det är nya spelare?
De ser ju faktiskt inte ut att vara beredda att ta skitjobbet faktiskt. Analysen är nog, eller den är inte bara så enkel, men en stor del av det handlar om det här, det är jag helt övertygad om. Och det gick för lätt för Malmö till en början i kuppen. Och de spelar fin fotboll. Och Eikrem har presterat i takt med laget. När Malmö har varit bra har Eikrem varit fullständigt briljant. När Malmö har varit dåliga så har han inte gjort så mycket heller. Mot Kalmar så fick de ett gratismål. Marcus Nilsson gick bort sig, snubbla på bollen i straffområdet, och Jo Inge Berget kunde liksom trockla in bollen på något sätt direkt i början. Och när det målet kom så tänkte jag att det här var det sämsta som kunde hända Malmö. Att när de kommer från den här riktiga stjärnsmällan när de torskar med 3-0 hemma mot Häcken, och sen liksom kommer till en bortamatch mot Kalmar där man vet att man måste göra liksom jobbet fullt ut om man ska få med sig 3 poäng, så får man får ett gratismål i början, och då kanske man finns en risk att man kanske tappar den liksom fullständiga övertygelsen om att alla måste göra sitt. Och det var ju lite vad vi såg. Malmö liksom långsamt tappade dem, och sen till sist hade Kalmar och nick i ribban. Det var Marcus Nilsson igen för övrigt. Han hade liksom inte sin bästa dag. Och sen på slutet så kom 2 mål och de tappade matchen. Och Eikrem och Berget och Sanna, nej. De gjorde inte liksom, om man har en klyschig föreställning om den typen av spelare, så uppfyllde de den helt och hållet.
Det är intressant det där, för jag tänkte att om Malmö då skulle börja liksom tappa, jag tänkte inför säsongen att om Malmö skulle börja tappa på något sätt, säga att försvaret inte funkar, målvakten blir såld, anfallar ju inga mål liksom, att då finns det så mycket pengar så att det är med en punktinsats går att rädda upp där, det går att värva liksom, det går att lägga mycket pengar på en tungt nyförvärv som kan lösa den temporära krisen i en viss lagdel och så vidare. Men här känns det ju inte riktigt som det, alltså de har ju för fan bra spelare precis överallt, men att det liksom kollektivet inte riktigt har kommit ihop sig, och det är ju jävligt svårt att lösa med värvningar, tänker jag mig.
Jag håller med. Dessutom om de liksom ska ytterligare notcha upp det ett steg, så betyder det att de måste värva landslagsklass. Mm. Och då måste man ju betala löner liksom, då måste du betala en lön på 300 000 i månaden, och då plötsligt spräcker man ju det budgeten och det här, ja, långsiktiga.
Då går man ifrån det tanken de har sagt som var extremt viktigt, att man inte ska hamna i AIK och Helsingborgs situation som ju där pengarna försvann direkt på att man satte sig med alldeles för höga liksom fasta kostnader under för lång tid.
Mm, nej, jag tycker inte de kan, jag tycker inte de ska värva någonting, förutsatt att inte om spelare försvinner, så ska de liksom vara proaktiva och ha en lösning direkt, men annars är det inte på transfermarknaden som lösningen finns.
Det är intressant för allsvenskan att begrunda ändå liksom att få de liksom olyckskorparna som kraxade extremt högt i samband med Malmös Champions League här, att, och hånade alla oss som skrev att det här var bra för svensk fotboll. Vi hade lite mer is i magen där och sa liksom att ett Champions League-år kommer inte att rita om hela den svenska fotbollskartan liksom. Det funkar inte riktigt så. Där får vi ju i dags dato i alla fall ge oss rätt då, som valde att liksom se de positiva aspekterna av det här istället, liksom att vi får ett lag som visade att det var möjligt och så vidare, för att jag har ju bidragit till att skapa en allsvenska där det är ett jävla drag. Och jag skrev en krönika om det här nu häromdagen, att vilket jävla guldläge det är att vinna guld i år liksom. Dels så liksom få bli laget som snuvar Malmö på den här titeln när de är så upphåsade, och dels då att kanske förhindra att Malmö FF får ytterligare en chans här framöver att kvalificera sig till Champions League. Det skulle inte bli förrän säsongen hösten 2016, och de har ju redan en chans nu i år att göra det liksom så. Men ändå, det är ett jävligt bra läge att vinna guld, om man kan säga så.
Ja, du skrev en krönika om det. Jag, ja. Jag förstod faktiskt inte vad du menade.
Nej, men nu förstår du vad jag menar.
Ja, att det är ett guldläge att vinna guld.
Ja. Nej, men att det är ett bättre läge att vinna guld nu än när liksom Kalmar vann guld 2008, för då fanns det inte en sån tydlig liksom dominant som du kunde smita före.
Ja, just det.
Dels så jag märker ju liksom, man hör ju hur jag har varit nere i Göteborg liksom, och mycket av intresset där i alla fall kring Blåvitts framgångar, det hade varit givetvis så att svinstort ändå liksom, men det blir liksom en extra liten krydda för Blåvitt, för Elfsborg, för AIK, för Djurgården, vilka nu kan vara liksom, att också blir faktiskt det laget som får täppa till truten på Malmö FF, som ju har varit svensk fotbollsdominant här i ett tag.
Mm.
Det var liksom det jag menar. Det är alltid bra att vinna guld liksom. Men, och sen har du ytterligare den aspekten då att det är ju faktiskt bra för svensk fotboll ifall vi får ett annat lag som vinner guld liksom. All respekt för Malmö FF, och bästa laget ska vinna och bästa laget ska hyllas och så vidare. Men det är klart liksom för serien är det klart att det är bättre om ett annat lag vinner.
Mm.
Det får man väl säga, eller?
Jag var ju också på din linje att Malmö inte skulle springa ifrån på grund av en Champions League framgång. Mm. Även om det gav de här jättelika, den här klumpsumman då, som ingen annan kunde mäta sig med. Däremot trodde jag att Malmö skulle vinna med 10 poäng, men det var mer liksom om jag tittar på truppen här och nu. Och jag tyckte de hade alla pusselbitar på plats, och sen så går det lite fram och tillbaka. Om man släpper fram en talang, så får man liksom ta ett halvår innan den spelaren verkligen kan leverera fullt ut. Och så vidare. Alltså man kan ju vara i olika faser liksom, även om man inte är dominant, så tyckte jag de, alltså dominant var 5 år liksom. Mm. Ja, ni förstår säkert vad jag menar.
Ja, men jag ska ge dig rätt där, Oskar Månsson, men då kräver jag en motprestation här. Då måste du ge mig rätt. Jag tycker ju att även om Malmö FF inte vinner guld i år, så var ett guldtips på Malmö FF det bästa tipset inför säsongen. Jag har försökt framhärda den här teorin tidigare och hävdat att mitt Häckentips egentligen var ett jävligt bra tips, fast den har slutade 10. På samma sätt så är det jävligt, det är klokt, begåvat, analytiskt, initierat, you name it, att säga att Malmö kommer vinna den här serien med 10 poäng, eller att Malmö kommer vinna den här serien, för det var så det såg ut. Sen är ju inte fotbollen så, och allsvenskan är inte så, men det är inte alltid något som går att förutse. Det mest begåvade man kunde göra inför den här säsongen, det var att tippa att Malmö skulle vinner.
Ja, absolut.
Oavsett vem fan som vinner.
Absolut. Sen kan man ju fråga sig om det var så begåvat att säga 10 poäng, och man kan ju faktiskt ha vissa frågetecken inför häcken.
Jag framhärdar att häckentipset var helt okej.
Men du, jag sa ju det, Göteborg har gjort den bästa säsongstarten något lag har gjort sedan Allsvenskan 2011, och Allsvenskan 2011 var den mest odramatiska av de senaste, för då var Helsingborg helt enkelt för bra.
Ja, de vann 4 omgångar från slutet tror jag de avgjorde det där, va?
Mm. Din punkt heter Blåvitts Poseidon-fotboll. Ja. De spelar som damlandslaget.
Ja, den är intressant, va? Mm. Nej, men det blev ju en diskussion efter IFK Göteborg och AIK på presskonferensen där Andreas Alm då var väldigt tydlig med att trycka på att vi klarade att hantera IFK Göteborgs energi i 20 minuter. Sen lyckades vi inte med det längre. Då vann de. IFK Göteborg vinner sina matcher på energi. Det såg jag mot Kalmar. Det här ville liksom Jörgen Lennartsson då, han höll inte med, utan han ville komma efteråt, ville revidera den här bilden. Så att jag satte mig och såg om IFK Göteborg AIK och såg det i IFK ett lag som enbart spelar på energi. Och jag kunde ganska snabbt konstatera att när jag ser matchen igen i lugn och ro, och den lärdomen har Andreas Alm säkert också gjort, liksom att det här stämmer ju inte. IFK Göteborg spelar på energi första 20-25 minuterna. Det dröjer 27 minuter innan de har sitt första längre anfall. Men det är snarare då när de börjar variera sitt spel mer som AIK får problem, och det är då målen kommer. Det skrev jag i en krönika, det blir till och med löpsedel i Göteborg. Blåvitts succéformel. Men jag tog ju egentligen bara resonemanget halvvägs. För sen har jag liksom mer i detalj fått förklarat för mig hur de spelar. Och det här påminner alltså väldigt mycket om hur damlandslaget spelar. Det är så att när IFK Göteborg anfaller på högersidan, då ska det vara fullt blås framåt längs kanten. Emil Salomon som kommer, Ankersen kommer. Och det ska vara inlägg. Det ska alla vara medvetna om. När IFK Göteborg anfaller centralt, då ska det inte vara något plotter, utan då ska det vara bollar i djupled, och forward ska gå liksom i djupled, hugga i djupled. När de däremot över på vänsterkanten, då ska man söka liksom de korta kombinationerna. Då ska Sören Riks komma in i banan, spela väggspel, Alessandro kommer upp, hålla i bollen, få lite längre anfall och så vidare. Så att alla är medvetna om att när vi anfaller till höger ser det ut på ett sätt, när vi anfaller till vänster ser det ut på ett annat sätt, och när vi anfaller centralt så ser det ut på det här sättet. Det här berättade jag för min kollega Petra Thorén, som är vaken fotbollsskribent och reporter. Och då berättade hon att damlandslaget har exakt likadana tankar. Där har de hon, Sofia Jakobsson heter hon, va, som kommer som ett jehu på högerflanken. Schelin och Aslani går som kobror i djupled. Och Sjögran på andra sidan, och veteranen, hon spelar lite mer på kombinationsspel och så. Va. Så att... de tankarna, jag vet inte om det är någon slags ny trend här eller så, men så i alla fall kan man säga att Blåvitt spelar som damlandslaget, eller att damlandslaget spelar som Blåvitt.
Mm, det låter ju som exakt samma upplägg då. Ja. Det är supertydligt när du säger det. Jag såg ju...
ja, det blir ju tydligt, man vet det liksom. Men jag nådde bara halvvägs liksom när jag ens satt och kollade på matchen.
Ja, jag bara får upp lite mina ögonblicksbilder från förra matchen när Göteborg mötte Halmstad, och det är ju precis det här att Salomon som liksom löper som en galning och skickar in bollen liksom, fart och fläkt och frenesi, och sen på vänsterkanten så ser man Alisami liksom lirka,
ja, och nu hade de Sebastian Eriksson där för Riks vägspela. Nu hade de Sebastian Eriksson där för Riks var avstängd då, och han är ju heller liksom ingen kantlöpare, så många undrar ju varför han satte dem ut honom där, för men det är väl för liksom att bibehålla lite av det och kunna få ett spel som liksom påminner om det de nöter på träning varje dag.
Mm. Det kanske var därför som Alessami fick ta så mycket kreativt ansvar, för att Sebastian Eriksson är liksom ingen, han är ingen snidare Riksson. Precis. Nej, han är ju mer en vad är han egentligen? Han är inget kärnkraftverk, men han är ett vindkraftverk.
Ja, men han är väl ett vilande kärnkraftverk. Han kan ju vara ett kärnkraftverk. Okay. Vad är det man gör?
Ja, men typ
när de lägger ner kärnkraftverk.
Tjernobyl är ett vilande kärnkraftverk. Ja, jag var ju där för ett tag sedan. Ja. Det var ju otäckt å andra sidan. Det kan ju säga Sebastian Eriksson var också, när han är som allra, allra grinigast.
Blåvitt köpte loss honom, det är en bra affär för deras del.
Verkligen.
Sen passade han på att såga Per Gessle jämst med fotknölarna. Det sådant uppmuntrar vi. Jag menar på att Gessle har gingsat stan i alla år, och att Gessles musik är liksom ett hot mot Sverige. Sådant som vi också kan skriva under på. En sista grej om serieledande IFK Göteborg där då. Jag döpte ju det här till Poseidon-fotbollen då. För det var liksom, det är ingen energifotboll, det är ingen possession-fotboll. Men det är en fotboll som handlar om att vinna, och det är precis vad de gör. Vinner de, så leder det till fontänen på Götaplatsen. Vad heter den? Jo, den heter Poseidon, och där kan då fansen fira ett eventuellt guld. Tror du att de håller hela vägen?
Det var väl funnet, kan man säga. nej, jag tror Malmö vinner. Men det kan nog bli ett jäkla race mellan Göteborg och Elfsborg och Malmö, är min känsla just nu. För Elfsborg ser också riktigt stabila ut, och nu har ju Malmö 5-3-2 i vunna, oavgjorda och förlorade. Och det är ingen bra start för dem. Men det hade ju heller inte varit någon större fara på något sätt om inte Göteborg hade blåst på som de har gjort. Och det hade man ju inte riktigt sett. Och nu har ju Elfsborg också börjat riktigt bra, 23 poäng på 10 matcher. Och det känns ju som att, hade du tippat hade du tippat tabellen, hur den skulle se ut efter en tredjedel spelad, så hade man ju 23 poäng hade man nog trott att det skulle räcka till att leda då.
Mm, absolut. Du nämner inte Djurgården där, för det var ju mycket snack om Djurgården och att de bara hade vunnit enkla matcher, och nu hade de ju Stockholms derbyt och vann förvisso inte den matchen, men ansågs nästan ha varit någon form av vinnare efter sin andra halvlek där. Du tror fortfarande inte att de blandar sig i den absoluta toppen, eller?
Nej, guldstriden tror jag inte att de räcker till i längden. Jag tycker det är klassskillnad helt enkelt. Men jag har ju tippat dem som sexa, och jag hade liksom kunnat se att de skulle kunna bli femma efter den här kvartetten. Men AIK hackar ju lite, så där någonstans. Jag tror inte att de dalar genom tabellen i vart fall. Jag tycker de är alldeles för stabila för det. Nu delar ju inte Dixon Etuhu min analys efter derbyt. Han sa att de snackar alldeles för mycket. Men han var liksom så här. Så här är det alltid, så här, alla bara snackar. De har mött en massa,
han som snackar mest.
Exakt. Och då sa han, de har mött en massa bottenlag, så vi får se hur det blir när de möter de stora pojkarna.
Ja, för att där har vi ju en intressant match på måndag. Då åker ju Djurgården till Göteborg just, och det är ju de två formstarkaste lagen där som ställs mot varandra. Det kan ju bli en rätt häftig match på gamla.
Norrköping får vi inte räkna bort där i form.
Exakt.
Toppen, får se.
De ska vara med där. Vi återkommer till Norrköping. Vi håller oss lite på Stockholms derbyt där, som ju vi gled in på.
Det galna derbyt.
Ja, och Djurgården, AIK där. Var fan börjar man egentligen? Ska vi börja med Alms framtid eller? Det var något som vi inte plockade upp så mycket i tidningen idag, men jag har förstått att det surras ju extremt mycket om Andreas Alm, och en del verkar ha fått nog och så. Vad står du där? Är det dags för AIK att göra ett tränarbyte?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det vore helt fel väg att gå. De har faktiskt haft jäkligt mycket skador, och i så fall är det liksom nog mer rekryteringsarbetet man ska se över. Dixon Etuhu har ju varit precis så skadedrabbad som man kunde tro, eller befara åtminstone, och har ju faktiskt inte satt många fötter rätt den här säsongen. Haukur Hauksson, högerbacken, har spelat alla matcher, träningsmatcher, seriematcher, cupmatcher, hela köret, har inte imponerat alls. Gjorde visserligen en assist igår och hans första poäng, men han är ju tänkt som en poäng ytterback. Men har också varit lite skakig i defensiven. Han kanske blir bättre, för han har en jäkla, han är lite Tinnerholm typen liksom, som bara älgar på.
Men jag har svårt att se att jag känner lite tvärtom när jag ser honom, att fan, finns det så mycket potential i den här gubben alltså?
När du säger det. Men jag bara tänkte att man kan ju lämna det öppet om han har inte spelat i svensk fotboll. Han är ganska ung liksom. Och har tagit det här steget, och ska liksom, det krävs av honom att han ska liksom dominera hela kanten liksom. Sådär, men det har inte sett särskilt bra ut hittills. Fredrik Brustad, när jag ringde till mina norska kollegor och kollade upp lite, när det var ju AIK snuvade ju honom, kan man ju säga. Göteborg vill ju också ha honom. Så sa de att han var en fruktansvärt snabb, explosiv spelare, men som har ett svagt målsinne och en dålig avslutare. Däremot hade han varit jäkligt bra det sista halvåret. Då hade allt stämt, och då hade han spelat som anfallare, renodlad djupledsanfallare, och då hade det funkat. Men det lät inte sådär jättelovande. Och än så länge är det ju precis det man har sett då. Alltså de negativa sidorna. Han kan ju möjligtvis vara en sån här stimspelare, så när det verkligen stämmer så kanske han blir ostoppbar i perioder, men än så länge en floppvärvning.
Men du friar Alm och hänger Westerström då, sportchefen, är det det du säger eller?
Ja, lite så.
Den här säsongen då, ska man väl säga, för att backar man bandet så har väl AIK ändå gjort rätt bra så här spelaraffärer och värvningar och sånt senaste åren liksom. De har ju byggt upp en bra ekonomisk grund och så här, och i kombination med att de har tagit bra tabellplaceringar. Jag menar, tittar man på det utifrån så har ju AIK gjort bra resultat. Det går inte att säga något annat om. Jag menar, allsvenskan, så jämn är den ju ändå, så det går ju liksom inte att kräva att man ska vinna guld vart och vart annat år. Nu har vi haft en framgångsperiod för Malmö liksom. Om man tar kanske ett annat lag som har den framgångsvågen. Men jag menar, AIK har ju liksom för sin position ändå gjort bra resultat.
Absolut. Men just de. Sen var Johan Blomberg en ganska bra värvning hittills då, om vi ska liksom ta 10 matchers utvärderingen. Men på det hela så är det klart han gjort bra. Han har ju stärkt upp deras ekonomi jättemycket, från ett jobbigt läge till att ha ganska god likviditet, och liksom hittat två Banguro, har gjort en fantastisk Edomarkan, en affär, har liksom vågat satsa på Sonko Sundberg, har plockat upp Ebenezer Ofori som en sensation och så vidare. Så i det långa perspektivet så är det bra ut. Detta var liksom den korta analysen, och det är där som jag tycker AIK har gjort störst misstag hittills. Sen är ju säsongsupptakten är ju trots allt ingen katastrof, åtminstone inte om man jämför med de två.
Nej, det är återigen det här att Göteborg har gått så ovanligt bra som gör att avståndet blir så himla stort. Jag menar, AIK är väl, de är väl i princip på jämnhöjd med Malmö FF till exempel.
Ja,
sen om jag får flika in något om Alm där då, apropå den diskussionen, så tänker jag väl lite som så att alltså han gör ju inte några stora misstag i derbyt vad jag kan se. Jag menar, där tycker jag startelvan är helt okej. Och de startar ju matchen bra. Och där tvingas de ju till byten av saker som inte han kan påverka, skador, och de är redan halvt skadedrabbade när de går in i den matchen. Men den kommer ju efter IFK Göteborgs matchen och där imponerade ju inte Andreas Alm som taktiker, det kan man inte säga. Det var ju med facit i hand då helt fel läge att spela Dixon Itoho, som inte var matchtränad för en sån liksom tempostark fotbollsmatch överhuvudtaget. Man kan fråga sig varför man inte spelar med två anfallare när man har så bra anfallare som kan hålla fast bollen. Jag menar, första halvlek i derbyt så är ju Goitom och Bangura jättefina emellanåt när de låser fast bollen och kommer med understöd från Ofori och kan växla kant och så vidare. Så målen kommer.
Och flyttade ut Ofori i den här Göteborgsmatchen också. Det kändes lite som desperat coachning, tyckte jag.
Och inte ändrar i paus heller när man alla faktiskt såg att fan, det här funkat, Andreas. Då väntar man till 70 minuter. Så det är där jag tycker han gör sina stora taktiska misstag den här säsongen.
I derbyt håller jag med, det var helt rätt i 11. AIK var överlägsna faktiskt i första halvlek. Och vad som har försvunnit lite i analysen, det pratar ju du om och jag mycket, eller vi pratar mycket om det, och det var inte så svårt att se det komma. Men om man har Panagiotis Dimitriadis som är liksom en verkligt stabil inom mitt fält där, och Ebenezer Ofori som är totalt dominant åtminstone i den första halvleken. Det var ju han som tog tag i spelet när ingen annan kunde slå en 3-meterspassning, kändes det som ett tag. När båda de går ut och Dixon Itoho helt utan matchform och Anton Saletros som har en bra bit kvar, att de ska helt plötsligt ta över innermittfältet, där vände ju matchen helt och hållet. Och det var ju faktiskt kanske den stora analysen kanske man ska göra just i den lagdelen, varför det blev som det blev, att Djurgården tog över helt och var nära att vinna.
Jag skulle vilja föra in en aspekt till då, om vi glider över lite på Djurgården och just titta på två saker kring dem. För de gör ju ett byte också, de får in Sam Jansson och när de, med det anfallsparet, när det fungerar, Mishekvi och Jansson, alltså fruktansvärt jobbigt att möta. Har du bara stabilitet och folk i rätt positioner bakom, så kommer Djurgården att fortsätta ta rätt många poäng. Så att jag är nog fan inte så jävla övertygad om att de behöver falla ifrån alls liksom. Jag tror de kan hanka sig kvar i toppen här om de kan ha kvar de här spelarna och de kan fortsätta spela på det sättet. Alltså, för att de där löper något oerhört. Alltså, Sam Jansson trycker ju ner AIKs backlinje och Mishekvi växer ju när han får honom bredvid sig. Pelle Olsson gjorde exakt samma byte mot Halmstad och fick effekt på det där. Jag vet inte om det är något planerat att han vill få in det här i andra halvlek istället. De gör ju sina mål i slutet av matcher. Mishekvi har väl gjort alla sina mål i slutet av matcherna, och Djurgården gör nästan alla sina mål i slutet av matcherna. Och det var ju samma i derbyt liksom. De kommer ju sent.
De har ju bra alternativ helt enkelt. För att anledningen till att det kan vara taktiskt drag givetvis, och Sam Jansson är ju...
Men det är väl konstigt, då är vi tillbaka på Hamrén liksom, slutelvan, så att jag tror
ändå
fast
det
liksom.
Är det så konstigt ändå? Alltså det är ju en spelare som är bra på att ändra en matchbild.
Ja.
Lyckas ju kanske vara, inte alltid såklart, men kanske lyckas var fjärde gång att bara liksom väcka laget på ett helt annat sätt. Nu har du ju liksom Karim Mrabti som vi såg hur bra han, eller vilken form han är i derbyt. Och sen har
han växte ju också när han kom ner på sin, där jag tycker han är bättre liksom, när han får komma med boll bakifrån än att springa där upp och jaga liksom. Det är inte hans grej.
Nej, jag håller med. Men då får man i så fall plocka ut Daniel Berntsen som
det kan man ju gott göra.
Som också,
för att han har ju inte varit så stark här, inte på slutet i alla fall.
Nej, men samtidigt har han gjort 4 mål
så
länge.
Ja, jag har sett det i statistiken.
statistiken. Från yttermittfältet. Så han har ju sina kvaliteter han också. Mm. Men strunt samma. Ska vi gå tillbaks till nu kom jag på. Jag hade ju en liten fråga jag skulle ställa till dig. Men tror du Djurgården är liksom med och slåss om guldet också? Är du där uppe?
Nej, det beror lite på liksom. Då, det krävs ju någonstans att vi får en... Jag tror inte att om IFK Göteborg fortsätter att gå så här och Elfsborg eventuellt fortsätter att gå riktigt, riktigt bra och Malmö verkligen kommer igång liksom. Att de här tre lagen... fortsätter att prestera på en extremt hög nivå liksom, och vi snackar om att man kommer upp till liksom en poängskörd uppemot 65 poäng kanske när det slutar, så att den här skiktningen som vi såg lite grann inledningsvis, att den fortsätter, då tror jag inte Djurgården hänger med. Men ifall de här lagen liksom börjar spela ut varandra och ta poäng av varandra och att vi får liksom den här liksom getingboet i toppen, alltså, då utesluter jag inte Djurgården.
Mm, jag tror också det. Jag tror liksom att man kan nästan räkna ut hur många poäng Djurgården kommer hamna på något sätt liksom. Kanske inte riktigt det här poängsnittet de har hittills, men strax under. Mm. Medan de andra lagen är mer oförutsägbara. De kanske har ett poängspann som är mycket, mycket större. Men vi pratade om Andreas Alm. Du frågade vad jag tyckte. Då frågade jag vad du vet. För du nosade lite på det där. Du gick på presskonferensen efteråt, vilket inte jag gjorde. Jag skulle ju vara någon slags supporterkrönikör. Så jag satt ute på läktaren lite efter. Men då snackades det ju ganska mycket om det här, väl?
Ja, det var ett ämne. Och vad man kan dra för slutsatser av det är ju att det här är ju en debatt, och där tycker jag Andreas Alm gör helt rätt, som han har väldigt, väldigt stor respekt för. Ibland i pressade lägen så blir tränare förbannade och sura och vill inte svara och så vidare. Här har ju han en extrem förståelse för att det är ett väldigt stort snack om hans liksom position bland supportrar. Det börjar liksom bli det i medier. Jag såg att Olof Lund hade någon krönika där att nu har Andreas Alm inte många matcher på sig, och jag tror att Kristoffersson på Expressen skrev att ikväll måste Alm vinna och så vidare. Det var ju lite roligt, för det gick ju Alm på Kristoffersson efteråt. Jaha, vad händer nu då, Daniel? Nu när vi skrev ju att vi måste vinna idag. Nu vann vi inte. Vad händer? Så att han spelade ju lite på det då. Men så han är extremt förberedd på det, vilket gör att han har ganska genomtänkta svar på allting. När det här med Rickard Norling då, som ju verkar vara en anka då, att AIK inte alls träffat Norlings agent, utan möjligtvis var det deras scout då, heter han Ackerman, som hade suttit bredvid Norling på någon match eller vad det var, eller Norlings agent på någon match eller vad det var. Det verkar vara väldigt löst i alla fall. Mm. Men det kom ju upp på presskonferensen, och då säger ju Alma att men det är klart att Rickard Norling, det är många AIK där vi ser Rickard Norling, jag tror han kommer träna AIK en vacker dag, och håller det liksom ett ganska logiskt resonemang om den saken. Sen får han frågor om han själv tror att han är kvar i AIK om de inte tar guld. Ja, det är han övertygad om. Alltså, vi har vår topp 3-målsättning och den håller vi fast vid. Liksom. Han har väldigt tydliga svar på alla frågor, och det tycker jag ändå hedrar honom någonstans. Att han har försökt tänka igenom här, vad kommer jag få för frågor och jag ska svara på det på ett så bra sätt som möjligt. Samtidigt som han är helt medveten om att styrelsen och ledningen har bara förtroende för mig fram till den liksom sekunden sparkar mig. De kommer fortsätta att säga att vi har fullt förtroende för Alm, men går det för mycket emot, ja då kommer jag ryka liksom. Mm. Så att jag tycker han hanterar det här på ett bra sätt liksom. Det blir liksom ingen större sak än det hade kunnat bli om han hade varit en Alex Miller liksom, som ramlar ner från podiet och sen rusar därifrån och så va.
Mm. Och sen slog ner.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Två på vägen ut.
Ja, men ungefär.
Enbart med sin röststyrka. Nej, Andreas Alm är ju som bäst i motgång kan man säga, åtminstone vad det gäller de här bitarna. Ja. Jag missar som sagt presskonferensen, men när han kom ut i den mixade zonen, ja, då hade ju folk redan pratat med honom, så, så då hälsade vi bara, så frågade liksom, var det svettigt på slutet eller så? Nej, vadå? Så. Var det inte lite svettigt? Nej. Vad tyckte du Djurgården var närmare att vinna? Alltså, ja, de hade väl lite tryck. Ja, men jag tyckte vi hade bäst chans. Hade de någon chans egentligen? Och så, alltså, ja, man känner igen det där liksom.
Det var exakt så han öppnade presskonferensen. Han vände på det. Han, precis det du säger att han sa till dig nu, det var så han inledde hela presskonferensen när han har det här lilla anförandet som tränaren alltid har innan frågeställningarna börjar. Och då sa han just det att vi tappade till 2-0, det blev 2-2, Djurgården kom i kapp, men det är vi som har chansen att vinna den här matchen. För han menar på att Goitoms chans när det står 2-2, så tror jag räkna in Brustad chans när det står 2-1 till AIK också.
Ja, ja, han är bra på att vinkla, ja, så att säga.
Just den,
det är ju vinklar som håller, men man skulle kunna välja andra vinklar också.
Ja,
kan man exakt säga.
Ja, alltså, han är ju sanningsenlig, men just den vinkeln fick väl inget stort genomslag i medierna, utan den försvann väl i allt annat. Ja. Det var ingen som riktigt plockade upp den, att AIK var det laget som var närmare att vinna matchen.
Nej. Men han är konsekvent, för att det var uppenbart när vi pratade att okej, nu är det ingen intervjusituation längre, utan nu är det bara lite, nu är det liksom 49% skitsnack delen istället. Men han körde på det i vart fall. Är vi inne på derbyt nu eller?
Ja, det är vi absolut.
Det känns så någonstans.
Ja, vi hade ju ett långt avbrott där. Snack fram och tillbaka där. Påverkade, tror du? Alltså, kan man spåra en anledning till att Djurgården vänder matchen i att de får vänta i 50 minuter innan? Går du att dra liksom en sportslig analys av ett uppehåll?
Man kan ju i alla fall konstatera att det spelar roll sportsligt.
Ja.
Du ändrar ju förutsättningarna. Helt och hållet. Vi hade ju rubriken den nya sporten
på min krönika.
Ja, det var lite panik. De tyckte att din krönika var så fruktansvärt svårrubbad den här gången. Alltså svårt att hitta en bra rubrik på den. Liksom.
Ja, fan, det brukar det inte vara. Jag tyckte det var en bra rubrik i och för sig. Det var ju lite draget, men det, vad jag menar var ju att det tillkommer ett moment, och det är att hantera avbrottet på ett så bra sätt som möjligt. Och det pratade ju faktiskt om där liksom, att ja, men Alm funderar lite på, ja, men då ska vi värma upp på det här sättet liksom. Sen är det svårt, för man vet inte, fan, blir det en kvart, blir det en halvtimme, blir det 45, ja, men då kör vi uppvärmningen där och vi gör den uppvärmningen, och så sneglar man på dem, fan, har de börjat löpa hårdare, har de hört att det ska börja, så alltså, det blir ju massa nya liksom moment i det, va? Så att det är klart att det är överdrivet och lite skämtsamt med den nya sporten, men det blir ju ett moment till, det går inte. Man ska hantera den där halvlekens väntan också. Det var intressant, Elfsborg Malmö FF, när Malmö FF gör 2-1, då blir det ju bengalavbrott lång tid. Då har ju Elfsborg motionscyklar som de cyklar på.
Mm.
Och det har ju inte, så att det var ju Harald förbannat på. Han tyckte att nästa gång då vill vi också ha motionscyklar, tillgång till motionscyklar, så vi kan hålla igång. Och även där blir det ju en vändning av matchen då. Elfsborg kommer ju kapp till 2-2.
Ja, och där kan man ju verkligen snacka om sportslig effekt. Det sa ju spelarna också, att de var ju mentalt körda.
Mm.
Men de fick den här pausen med bara en kvart kvar ungefär kanske.
Ja.
Och sa att då kände de att, nej, vänta nu laddar vi om här. Ja. Liksom. Nu går vi ut och kör den här kvarten tillsammans. Och det gjorde de. Då blåste de ju bara på. Och sen så fick de ju ett mål i den 109:e minuten eller någonting istället.
Ja,
igår var det ju känslan tvärtom i och för sig. För då hade Djurgården uppträtt extremt stressat. Det är lite man kunde befara. De har ganska många unga spelare som inte är så inkörda i allsvenskan. De så stressade ut. De liksom, uppspelen var ju bedrövliga verkligen. Inom mitt fältet fick liksom inte tag i bollen alls. Men AIK var mycket lugnare och metodiska. Det var liksom inte en fråga om någon så spelmässig utklassning med något bländande spel, utan det var bara lugnt och tryggt liksom, från punkt A till B. Och när AIK-spelarna kom ut till paus, då hade de ju sina överdragskläder på, för de visste att det skulle brinna. Det visste ju alla, att tifo inför matchen, bengaler på båda läktarna inför andra halvlek. Så där känner man, okej, de har ju full kontroll på det här. Sen blev det ju exakt tvärtom i och för sig. Så, men den nya sporten eller det finns åtminstone ytterligare ett moment som man måste ta hänsyn till. I derbyn vet man ju om det. I andra stormatcher vet man, kan man liksom förmoda att det blir så. Och i vissa hemmamatcher, när ett storlag är hemma, så kan det bli så. Oftast brinner det inte då inför andra.
Men det var intressant i Göteborg AIK. Där var det ju överhuvudtaget ingenting. Nej, tänder de inte för fan inte en tändare. Det var inte ens någon stod en cig på läktaren den här matchen. Nej. Så där var det helt rent från sånt.
Det var den gamla sporten.
Ja, det var den gamla
sporten. Fast då rökte man kanske på läktaren.
Ja, då slog de decibelrekord istället vid Göteborgs 1-0, tyckte jag såg någonstans. Men jag vet inte riktigt hur mycket man litar på de här C-mores decibelupptagningarna. Nej, kan man göra det eller?
Nej, jag tycker de känns ungefär lika pålitliga som Stig Strands analyser inför mellantiden. Att man liksom ska tänka tvärtom. Nej, kanske inte riktigt. Det var rätt bra tryck. Men jag tycker många gånger har man varit väldigt förvånad över det när det har slagit i taket. Det beror ju såklart på exakt var mätaren sitter. Liksom, hur långt från klacken exakt var och bla bla bla. Det där, man får nog ta det med ganska många nypor salt, tror jag.
Stökigt efteråt. Du varit kvar där ute när de snodde flaggor av varandra. Vad fan alla det?
Ja, och man kan säga att bengalavbrottet var irriterande. Så var ju det här bedrövligt faktiskt. Jag var ju supporterkrönikör den här gången. Vi hade ju massa olika roller där. När vi satsade så mycket på en stor match och mycket folk där. Niva skriver en krönika, du skriver en. Patrik Sjögren gör Shoot It Live-intervjuer, de här tv-intervjuerna. Andreas Checken, reporter, var ute på stan först och sen så röjde han i nyhetsarbetet. Och jag var i första hand supporterkrönikör som skulle titta på läktarna och fånga in och försöka liksom sätta någon beskrivande text. Liksom. Och då hade jag skrivit en sån. Handla en del om bengalavbrotten, att det liksom störde helhetsintrycket, men att det på det stora hela var en härlig fest med massa sköna ingredienser. Och sen
AIKs tifo tyckte jag var jäkligt läckert.
Ja, det var måste jag säga. Ett av de bättre man har sett faktiskt.
När det växlade så där mellan flaggor och vad fan är det de håller upp?
Flaggor, plakat och banderoller och
sedan,
dukar och allt.
Banderollen där från norra stå i mitten där, det var där du som påpekade att den gick över några oanvända loger liksom, där det ändå var utrymme man inte fick sitta, så de tog liksom bort en död punkt på läktaren.
Ja, vilket
så
bara gjorde det
välkomponerat många sätt. Alltså. Sen låg den ju kvar rätt länge också. De fortsatte med det. Matchen höll på i fan 10 minuter, en kvart innan det gick ner allting. Banderollen hängde igår.
Ja, den hängde då. Hur som helst, och så skrev jag om Djurgården och Stifo som var på väg att bli storslaget men slutade i ett fiasko för att det blev någonting som gick väldigt, väldigt snett.
Och har du rätt ut vad fan det var som hände där?
Nej, jag har inte det. Jag vädjade lite till läsarna om att berätta vad det var. Men det vet jag inte. Det gick snett i vart fall. Men då skrev jag om det och sen satte jag punkt för krönikan, skulle skicka iväg den, och då började liksom då började hända grejer mitt emot mig, och när jag lyfte blicken då såg jag då hur personer, då hade de flesta gått hem, men det var en del folk kvar, och då var det några personer som ville liksom rusa mot varandra från ena kortsidan eller från båda kortsidorna mot liksom längs med långsidan, för då hade de väl upptäckt
att... Är det inne på plan eller på själva läktaren?
Nej, det är högt på övre tak. Aha, de försökte väl både på undre och övre tak, men på undre fanns det mycket vakter och sånt, så där kunde man väl inte ta sig fram. Och då var det några som sprang liksom och hetsade på övre etage, och det var lite så här, först rusade några framåt och sen några tillbaks liksom, och sen var det en person som slängde en bengal, liksom sula iväg ett långt kast som landade på undre etage. Lyckligtvis träffade ingen, det var ganska lite folk, men där var folk. Och sen så tog de här AIK-anhängarna, drog ner en så här Djurgårdsbanderoll som satt mitt på långsidan och tog den, och det blev någon slags seger då, eller vad man ska kalla det.
Är det någon slags sport det där? Eller? Det är typ så här röda vita rosen eller? Den nya, man när man var liten.
Den nya sporten kallas
den. Den också.
Nej, det var bedrövliga scener, och sen så var polis och ordningsvakt uppe där, och det blev en konfrontation med polisen också. Så då kände jag att då kan jag liksom inte, jag kan inte skicka den här krönika nu där jag dels liksom skriver om bengalavbrottet och men liksom hyllar läktarfesten i övrigt, och sen så vet jag inte riktigt vad som har hänt. Det fanns liksom, jag måste ju ta med det här givetvis liksom. Så jag fick bara stoppa den, och sen fick vi tänka om och vänta lite. Jag skrev en krönika liksom där jag förklara varför jag gjorde det, och sen så blev ju den krönikan ganska tråkig liksom, sådär.
Ja, men jag tyckte du landade väl i ton, och det var väl det som var det, ofta är det viktiga liksom, efter så här att man får med allting och presentera det på ett relevant sätt liksom. Och där tyckte jag vi hade liksom ett uppslag om fotbollsfesten, ett mer eländesbetonat uppslag.
Två uppslag fotbollsfest.
Två uppslag fotbollsfest, ett
lite sida mer 2, 3, 4, 5 var ja. Liksom på fotbollsfest och lite ordkrig.
Och i ordkrig ska man alltid in efter ett derby också.
Mohamed Bangoura som tyckte Fredrik Stenman var dum i huvudet blev ju en bra kvällstidningsrubrik på det.
Och sen lite mer eländesbetonat på nästa uppslag efter det, och sen så kom fanskrönikan och var lite mer neutral då. Så att det var väl ett klokt tidningsupplägg.
Ja, men det
kan ha invändning på det. Där är det så tydligt och där finns det så mycket tanke bakom hur man lägger upp saker och vad skickar man för signaler, och man tittar, ja men fan, nu blir det för mycket fokus på det, nu balanserar vi, så får man ju allt bra, där blir tidningen väldigt bra. Problemet är att det är ingen jävel som läser och tittar i tidningen längre, utan alla ser ju bara på nätet, och där finns ju sällan någon tanke om balans och så vidare, utan där kommer ju saker bara huller om buller liksom. Och i olika tid och så här, så att, men vad fan ska man göra, det är ju så den moderna nätjournalistiken fungerar.
Eller det är väl klart det finns tankar bakom det, men man har ju inte en deadline där man liksom kan paketera allting för att få den här nyansen. För jag tyckte det blev väldigt bra, för att de här scenerna på slutet var ju fullkomligt bedrövliga. Och klubbarna var ju, jag pratade med Johan Segui till
exempel. Ja, men jag såg att han var ute och satte ner foten på.
Ja, han var ju verkligen bedrövad när jag pratade med honom. Liksom. Han sa man blev bara trött, sa han liksom 5 gånger i den här intervjun. Liksom. Och jag vet faktiskt inte vad vi ska göra åt det här. Och då måste man göra en värdering, okej, det här skriver vi en ordentlig artikel på och försöker reda ut lite vad som händer och vad som kommer hända. Samtidigt var det ju inte det dominerande intrycket från derbyt. De flesta hade ju gått hem, de flesta var inte delaktiga i det här. Så då liksom stor plats men inte prioriterat först, utan det var ganska många grejer som kom in. Alltså, ja, jag tyckte det blev bra den här gången faktiskt.
Ska vi släppa Stockholms derbyt med det och raska vidare vårat körschema, eller har du ytterligare du vill plocka upp?
Kan ta en liten dialog på pressläktaren när det brakade loss med rusningar. Då satt Johan Esk, DNs krönikör, bredvid mig, och liksom när det hände så bara vände han sig med mig och liksom skrek han nästan, nu ser du vad som händer, man. Som typ så här, välkommen till Stockholm.
Så, säger han det till våra Stockholms skribent sen, vad är det, 5 år eller 6 år?
Ja, han har skrivit Stockholm fotboll sedan 2008 faktiskt.
Ja, 7 år då.
Men då tittade jag på vad som hände, sen gick jag fram till honom, vad menar de där? Alltså jag fattade liksom inte, var det en pik, var det ett skämt? Så sa han någonting, bara, han satt väl med deadline verkligen, så han bara svarade snabbt liksom. Men då sa han ju att men du skriver mycket positivt och sånt, men så händer sånt här skit liksom. Och jag sa, ja men det här tycker jag väl också är skit liksom. Typ, så det var ju en pik jag fick där. Och det var väl ganska många som muttrade på pressläktaren. Det var någon som tyckte att man skulle sätta in vattenkanoner mot hela klacken.
Ja, men det skriver jag varje gång jag skriver om bengaler, så ska man ha fram de här jävla vattenkanonerna. Nej, men det är väl lite det jag känner med det här. Att
det hade ju inte varit så smart.
Det är klart att de inte ens...
Att det är dumt kan nog många förstå, om man ska bomba en vattenkanon in i ett folkhav, men de hade ju faktiskt inte ens släckt de här bengalerna heller, så de hade inte ens lyckats med det.
Nej, men det jag tänker är liksom att vi har ju haft en tycker jag, en rimlig nyhetsbedömning när vi har skrivit om fotbollen det här året, att vi har fokuserat på de positiva sakerna eftersom de positiva sakerna har övervägt, och man har hela tiden kunnat svara de som hör av sig då, men varför tar ni inte upp allt stök då? Ja, men det är ju inte så mycket stök nu, och fan, den här säsongsinledningen har knappt varit något stök överhuvudtaget. Det blir ju tyvärr, argumentet blir ju tyvärr svårt nu, för nu har vi faktiskt haft en jävligt jobbig situation liksom. Och det är ju bara att hoppas att det inte blir fler, för att blir det fler så kommer det ju påverka hur det ser ut i medierna. Så är det ju bara, det går inte att komma ifrån. För oss handlar det om att försöka ge en så rättvisande bild som möjligt.
Får jag göra en radioövergång?
Ja, det får du absolut göra.
Fast då måste man ju ha en bra så här. Då måste man ju ha en bra brygga. Det hade jag inte. Jag tänkte bara ta nästa punkt.
Men då jag skulle vilja ge dig istället vad du ska svara Johan Esk nästa gång han pratar med dig.
Ge mig.
Ja, då skulle du fråga han så här. Hur mycket kött åt egentligen Lasse Grimlund, som är hans kollega, när de var på en sån här köttrestaurang, där du får äta hur mycket kött du vill i Portugal? enligt Johan Flink så åt Grimlund så in i helvete mycket kött, och Johan Esk tycker det är väldigt roligt att prata om. Så att om du liksom byta ämne på ett smidigt sätt med Esk, så kan du fråga han hur mycket kött Grimlund åt.
Okej, ja, men det är bra. Då har jag den till nästa gång. För jag blev väldigt paff den här gången.
Ja,
jag bara satt som ett fån.
Kan du direkt kasta upp det här Grimlunds köttfrosseri i Portugal.
Ja. Det tar vi. Ja. Tror du Partian tycker om kött?
Ja, det är jag övertygad om att han gör. Han lämnade ju hela sin trupp liksom, när de satt liksom på något uselt Scandic-hotell ute i Märsta och käkade hårt bröd och sönderkort pasta. Då drog han in till vad heter det, teatergrillen och fick en specialrätt direkt serverad av Anders Timell typ, inför en viktig match mot AIK 2009. Ja. Och därefter fick han sitt namn, Partian, Jan Andersson och Norrköpings tränare. Så att jag är övertygad om att han äter kött.
Ja, det var inte en pekinganka då?
Det kan det vara.
Han tyckte det var kul. Party Janne gör succé.
Problemet var att han tränade i Halmstad då. Så att 2009.
Ja, fast det ändrar väl inte det faktum att han älskar kött.
Det ändrar inte kraften i din ordvits.
Nej, Norrköping har faktiskt 20 poäng. Ja. Samma som Djurgården, 6-2-2. De har gjort en fenomenal start på säsongen.
Och vi, de går liksom under radarna då.
Ja, men de har ju smygit sig på lite nu precis på slutet.
Så det... Tar vi dem inte på allvar? Tar vi dem inte på det allvar de förtjänar?
De har ju lidit lite av det, att de åtminstone i fjol och i förfjol också tror jag, att de gjorde båda säsongerna, att de kunde liksom vinna med 3-0 och 4-1 i två matcher. Man bara tänker, shit vilket lag det är liksom. Och sen så åkte de på 1-4 i nästa. Att de har pendlat hela tiden. De har ju bara varit liksom the crazy gang. Om man har kollat deras tabellrad. Det har åtminstone varit lite min så invändning. För jag tycker Norrköping är ganska bra, men det har jag tänkt länge. Men jag hade tänkt att det skulle komma en sån backlash på nytt.
Ja, det känns som att du är liksom Norrköpings försvarare i riksmedierna på något sätt. Du har liksom alltid tagit Norrköping under dina vingar.
Ja, lite så faktiskt. Men jag har liksom tyckt att vad fan, de måste ju få till det snart liksom. Ja. De har så pass, de har så pass många spetsspelare trots allt liksom, och en stabil tränare som man vet vad man får, tänker jag. Men man har ju å andra sidan inte vetat alls vad man får. Så jag har tänkt att det ska gå bra, för jag har ju tippat dem ganska bra den här säsongen också.
Ja, fan inte jag gjort kanske, så jag kommer ha den här stan efter mig.
Det är så?
Nej, jag vet inte, jag hade laddat 9-10 denna gång, men det räcker för att reta upp deras supportrar i alla fall när tabellen väl ska summeras. För kommer fortsätter du, det så här, så kommer de ju sluta betydligt bättre än så.
Kommer du få Birro efter det då?
Håller han på Norrköping?
Och Eldkvarn?
Jag kanske får Johan Kroneman efter mig. Han håller väl på Norrköping. Ja. Jag träffade honom i Norrköping en gång i alla fall. Fast Kroneman har ju för tillfället ett gott öga till mig. Det kan ju ändras fort, det ska man ju vara medveten om.
Särskilt om Johan Kroneman lyssnar på det här, så kan vi nog förvänta oss en omvänd krönika då. Nästa DN.
Inte ett enda utbrott han fått, Janne. Hänger ihop med att det går bra för Norrköping, tror du?
Det kan man ju tänka sig. Ja. De utbrotten har ju kommit i pressade lägen varje gång.
Ja,
kan man inte säga det som en röd tråd?
Ja. Om det du har den analysen alltså?
Ja,
eller tar du den på uppstuds?
Ja, jag tror den kan hålla faktiskt, den här teorin. Om det absolut inte finns någon som helst röd tråd i vad han blir arg på, så finns det ju en tydlig resultatmässig trend i så fall.
En som inte blir arg särskilt ofta, det är Petter Svärd i Kalmar. Och de har ju gjort comeback här på fotbollsplanen kan man säga, efter att ha inlett allsvenskan alldeles otroligt dåligt. Nu har de ju faktiskt två raka segrar här, bara klara 3-0 mot Falkenberg och sen då den här matchen mot Malmö FF där, som vi ju fortfarande funderar lite på vad vi ska dra för slutsatser av. Men där skulle jag faktiskt vilja säga att det handlar en del om Ismael. Han,
min
favorit. Där, vet du. Han var ju petad där några gånger för att han tyckte han kladdade på bollen för mycket i de inledande matcherna. Och det kan han väl möjligen göra, han är ju den typen av spelare, men jag tycker ändå att det var lite fel att stoppa undan honom. Sen nu så har ju Tobias Eriksson då och fått utgå med skador och han har kommit tillbaka in i startelvan igen och i alla fall fått betydligt mer speltid, så att då har ju faktiskt Kalmar lyft sig. Jag tycker att det är vansinnigt att ha Ismael i en fotbollstrupp och inte spela fotboll med honom.
Statistiken är rätt, för Tobias Eriksson blev skadad efter 28 minuter då. Då låg Kalmar under med 1-0 mot Malmö och sen vann de med 2-1. Å andra sidan var det mer liksom en vad ska man säga, de liksom dynga hem segern, eller segern, de liksom manglar hem poängen. Och det var liksom ingen slump att det var Marcus Antonsson och David Elm som gjorde målen. Då förstår man att det inte är några briljanta väggspel som avslutas med en chip i bortre. Utan det var liksom gammalt hederligt fotbollsarbete som gav den här segern.
Nej, men Kalmar är fortfarande intressanta, tycker jag. Får de liksom rätt sida på det här nu och får igång först då David Elm, och sen så ryktas det ju om att Viktor Elm ser allt bättre ut på planen, och sen så kanske efter sommaruppehållet då att till och med Rasmus är på gång att spela igen, så kan de nog ta en hel del tabellplaceringar under hösten.
David Elm är ju ganska blygsam, precis som sina andra bröder. Han är inte blyg på sättet som Rasmus är, men han är ju inte den som liksom sticker ut hakan sådär i tid och otid. Efter den här segern så sa han ju att Rasmus har ju varit med en del på träningarna, och jag kan avslöja att han ser ruggigt bra ut. Så. Ja. Och då reste sig håren lite på underarmarna hos mig, för då tänkte man,
jag blir glad vad jag hörde dig berätta det. Mm. Fast jag redan hade läst det.
Mm. Ja, det var kanske min betoning. Jag vet faktiskt inte hur det lät.
Nej, det var din dramaturgi där i olika steg som trissade upp.
Ja, men då tänker man tillbaks. Det var inte länge sedan som Rasmus Elm blev utnämnd till ryska ligans bästa mittfältare. Mm. Och ja, då finns det ganska mycket att ta av. Däremot har jag ju ingen koll på hur liksom den allmänna statusen är och exakt hur planen ser ut. Det har väl åtminstone inte snackats om att det är snart han ska göra comeback, men en så pass bra spelare om vi ser till vad han borde kunna i nuläget, det vet jag faktiskt inte när vi hade i Allsvenskan faktiskt. Nej. För att Rasmus Elm är ju i toppslag, är ju en given landslagsspelare.
Absolut. Kalmar lyfter då från botten, ja, givetvis. Örebro är ju på väg att göra det sen vi liksom satt statistiksiffrorna under Alexander Axéns haka, och han fick se att de skulle åka ur, så de har ju tagit två raka segrar. Vi kan väl säga att det var vi som vände trenden för Örebro där.
Du vände trenden. Ja. Vi snackar ju om det här liksom och vände och vred på några olika scenarier i bottenstriden, och nu ser det ju ut som sådant att Åtvidaberg, Halmstad 4 och Örebro 8, så plötsligt liksom direkt nedflyttningen är faktiskt en del poäng bort redan nu efter två segrar.
Nej, men det blir väl Halmstad, Åtvidaberg, Falkenberg och GIF Sundsvall som till slut kommer att ha ett race om de här platserna.
Det kan bli så. Åtvidaberg är ju, om IFK Göteborg laget som har fått hem de tajta segrarna nu senast på övertid, helt makalöst egentligen, när Halmstad en hörna med 15 sekunder kvar och de bara skickar upp allt de har igen. Ja. Och Göteborg liksom avgör på det där sättet, så är ju Åtvidaberg det motsatta. De har alltså 1-1-8 i matchrad och målskillnaden 13-19. Alltså de har bara 6 minusmål. Jag tror de har 6 uddamålsförluster. Så det finns ju mycket mer att ta av.
Då finns ju poäng att ta. Jag ska göra korrigering bara. De skickade egentligen inte upp allt de hade. Blåvitt lämnade ingen kvar och de stannade med normalt antal spelare som man brukar stanna på Halmstad. Däremot så var de ju helt felpositionerade i andra bollspelet, så att bollen damp ju liksom ner hos Vibe och då stack Salomonsson iväg och sen passning, och sen var de liksom plötsligt 2-1, så att det var snarare där. Men jag tror att när man ser det hastigt så ser det ut så liksom. Men jag satte mig och dissekerade den situationen efteråt och skrev om det, så att jag kom fram till den slutsatsen.
All right.
Ska vi ta vårat avslutningsnummer här då? Våra drömälvor som vi ställer mot varandra.
Ja.
Är du redo för det?
Absolut. Våra tredjedels älvor ska presenteras nu.
Ja, exakt. Det här är de bästa älvorna under vårsäsongen då. Nu är vårsäsongen inte riktigt slut än, men du ska ju dra iväg till New York och jag ska snart sätta mig på, jag ska i och för sig ta Allsvenskan i vårmål, men sen ska jag sätta mig på Avenyn och kolla på fotbolls-VM för damer och U21-EM för herrar och dricka lite rosévin och skaffa mig en bra solbränna och ha semester under tiden Allsvenskan är i uppehåll. Men du sticker till USA redan innan och det kanske är våran sista podd där, så det passar väl bra då att köra de här drömälvorna.
Ja, tanken är väl att vi kör i höst igen.
Ja.
Det är tanken, säger vi åtminstone. Jag ska till New York och sen ska jag till Seattle. det är bara semester. Men sen ska jag faktiskt på fotbolls-VM i Kanada.
Just det. Du ska dit och jobba med,
för damer och jobba, kanske inte hela mästerskapet, men ganska länge. Jag är väl lite reservspelare där, apropå vilka roller vi har. Men jag har liksom inte följt damlandslaget särskilt mycket i min yrkesroll. Så jag ska väl mer städa upp där det behövs. Men.
Då förväntar jag fina analyser och artiklar till tidningen som jag sitter och läser på Avenyn.
Mm. Vi får se vad jag kan.
Jag har valt en 3-5-2 uppställning i min drömelva här. Det är ju en del lag som har spelat 3-5-2 i år, så att i Allsvenskan, så att jag gick på 3-5-2. Var du?
Okej. Jag tänkte ju, vi har ju inte berättat för varandra vilka spelare vi tagit ut, så jag tänkte vi skulle battla med en 4-4-2, men då får det bli någon slags resonemang istället.
Ja, nej, jag tog en 3-5-2 här eftersom det är på modet. Mm. Jag följer med i tiden.
Målvakt?
Jan Allbåge. 4 insläppta mål, bäst målvakt snitt, hållt nollan, nej 5 insläppta mål, förlåt, bäst målvaktssnitt och hållt nollan 5 gånger, antagligen inte den målvakt som har gjort mest räddningar, men jag tycker att någonstans får det väl premieras när man har släppt in så oerhört få mål som man har gjort.
Mm. Inte allsvenskans bästa målvakt i normalläge tycker jag, men han tar också min plats.
Ja, vi är överens.
Japp.
Ja, trevligt. Då har du en fyrbackslinje och jag har en trebackslinje då. Då säger jag bara med att säga min höger mittback då, om vi resonerar så. Där har jag valt en liten skräll. Jag har faktiskt Diego Lugano från Häcken. Okay. Häcken som har släppt in extremt få mål, som vi redan konstaterat tidigare i den här podden. Nu släppte de in vad blev det igår? De förlorade med 2-0. Då var Lugano avstängd, så att där såg man ju vad det handlar om. När försvarschefen icke är på plats så släpper Häcken in mål. Jag tycker han har gjort det oerhört bra där och faktiskt varit en sån här värvning, till skillnad från till exempel Dixon Etoho då, så ja, har han presterat på en bra nivå.
Japp, sorry, nu ringde någon. Ja. All right, ja, och han kom ju faktiskt in efter Häckens svaga start. Och, ja, absolut. Den är intressant. Samtidigt kan man ju anmärka på men hur mycket han bidragit under de här 10 matcherna. Men,
det han har gjort där, så har han gjort en tydlig skillnad, så jag har med han där.
Okay,
jag hör att han inte är med i din elva.
Nej, det är han inte. Men fortsätt med din trebackslinje.
Den mest givna då, som jag nog kanske tycker är Allsvenskans bästa spelare den här perioden, Thomas Rogne, IFK Göteborgs mittback, har varit en enorm mittbackschef där. Känner att jag behöver inte motivera det så mycket. Jag skulle nog sätta honom kanske till och med som etta över om han har gjort en 50-lista som Expressen gjorde. Nu hade de Rogne som nia, det tyckte jag var fel. Sen har jag Anders Svensson som den tredje mittbacken. Man behöver en spelfot där, och Anders har väl liksom tappat i en och annan löpduell och haft lite problem emellanåt, men alltså, han har ju tillfört en dimension till mittbackspelet som jag aldrig tidigare har sett i Allsvenskan. Anders Svensson i Elfsborg, hans uppspel har ibland varit helt makalöst. Inte bara uppspelen, hans sätt att starta anfallen, hans sätt att kliva med i anfallen, hans sätt liksom att hitta både den långa och korta alternativet, tycker han har tillfört något som vi inte ser så ofta.
Mm.
Min backlinje.
All right. Anders Svensson fick stryka på foten i min. Han var extremt nära att ta en plats. Det var lite svårt med mittbackarna. Ytterbackarna tyckte däremot var hur lätt som helst. Högerback och vänsterback.
Hallå,
Emil Salomonsson till höger.
Ja, intressant.
Kanonsäsong hittills, verkligen. Hur bra som helst i både offensiven och defensiven, och har verkligen liksom bidragit till Göteborgs sätt att spela. Vänsterback Nils-Erik Johansson från AIK, som har gjort sin, jag har aldrig sett honom så bra som han varit på den här säsongen. Det har bara varit stängt på den kanten helt och hållet. Kanske inte sådär liksom fantastisk offensiven, men han bidrar ändå en hel del, och han pillar ju in en boll nu i derbyt senast också, och var även väldigt bra som mittback, var den som stod upp längst av AIK:arna även när de tappade. Så då, de två tycker jag faktiskt hade varit lätt. Har du något att invända?
Nej, egentligen inte. Hade jag tagit ut en fyrbackslinje så hade jag också definitivt övervägt de två namnen. Det är intressant med Salomonsson. Jag har ju blivit någon slags symbol bland Göteborgsfansen som hans stora kritiker. Men tittar man, backar man bandet, så har jag väl överhuvudtaget inte kritiserat honom på ett år, utan det är mycket gammalt som hänger kvar. Han har faktiskt utvecklats väldigt mycket som fotbollsspelare, skulle jag säga. Han är ju energispelaren personifierad, men är tryggare med bollen och värderar klokare då, så att han är väl ingen 4+-spelare riktigt ännu kanske över en hel säsong, men han skulle faktiskt kunna bli det i år.
Mm, jag tror han kommer att bli det. Rogne har jag som mittback, självklart val. Ingen Anders, ingen Erik Johansson, utan Andreas Johansson från Norrköping. Mm. Som Norrköpings riddare i riksmedia fick jag ta med honom. Han har varit precis så bra som man kan vara.
Har du inte sett det i klippet när Arber Sinelli susar förbi?
Jo, jag har ju faktiskt det. Det kan ju hända även det bästa, höll jag på att säga. Nej, men jag tycker han förtjänar sin plats. Så när jag väl började liksom tänka på det där så kändes det också som ett ganska bra val. Det var ju Anders Svensson som jag var sugen på också. Men, då får du köra ditt
mitt femmarna
mittfält.
Ja, och det här är ju ingen 5-3-2 utan det är ju en 3-5-2, så att jag har ju mittfältare på yttrarna då alltså.
Det låter offensivt där alltså.
Det är klart att det. En spelare som vi såg i Stockholms derby tar jag till höger, Haris Radetinac. En av liksom Djurgårdens en av förklaringarna bakom Djurgårdens succé. Jag gör ju ett fantastiskt derby igår, behöver väl inte motivera honom så mycket mer. Jag har på tremanna inne i mittfält då Eikre, Malmö FF, Gustav Svensson, IFK Göteborg och Viktor Claesson, Elfsborg. Det är Claessons år i år, har vi sagt många gånger. Tycker jag definitivt han har visat högt med poängligan. Gustav Svensson vill jag ha med liksom. Det är Göteborg som leder serien. Det som sticker ut med dem är deras robusta defensiv, och han hänger liksom ihop med den här centrallinjen, Alvåge, Rogne och så Gustav Svensson där då. Eikre har ju i perioder visat att han håller en klass som väldigt få andra spelare i allsvenskan håller. Det är väl möjligen då Rasmus Elm som skulle kunna kliva över den. Sen har det varit lite upp och ner, men jag tycker att Eikrem ska ha en plats där. Lite överraskande på vänsterkanten då kanske Kennedy Bakircioglu som har varit skadad de senaste matcherna, och då har det gått mindre bra för Hammarby. Men man får inte glömma de insatser han gjorde för Bayern. Han bär ju upp deras offensiva spel på ett sätt som väldigt få andra enskilda spelare bär upp andra lag. Så att jag tog med Kennedy till vänster.
Mm. Okej. Det var ett offensivt mittfält där.
Ja, men Gustav Svensson, Rogne, Alvåge, den centrallinjen där, tror jag säkrar upp det.
De gör det.
Ja.
Mm. Okej, jag har också valt Haris Radetinac till höger, som spelar sin livsfotboll just nu och tycks göra lite som han vill i de flesta matcherna. Jag stoppar ut Eikrem på en vänsterkant. Ja. Det blev någon slags alibi-lösning där.
En kompromiss där för att få med andra favoriter centralt.
Då är någonting på spåren här.
Vad jag tycker om det, men vi får känna det.
Ja, det var ju du som bytte taktik. han ledde poängligan. Eikrem med 11 poäng. Och även om han har pendlat så har han ju haft en högsta nivå som ingen annan. Ebenezer Ofori har jag stoppat in på innermittfältet. Som har gjort ett sensationellt genombrott. Sensationellt snabbt genombrott åtminstone, för man såg redan på försäsongen exakt hur bra han kunde vara. Man kunde sätta alla sina pengar på att han skulle kunna göra en kanonsäsong. Så jag tog med honom där. En av de här kuggarna som har gjort att AIK ändå funkat ganska bra. Om det funnits många frågetecken så har det också funnits många toppar i laget den här säsongen. På innermittfältet bredvid honom var det ju extremt tajt mellan Gustav Svensson och Ado i Malmö. Håller Ado som en lite bättre spelare i grundläget, men jag tror faktiskt att jag väljer Gustav Svensson där också. Du motiverar det och jag köper det. Så där hade vi mitt förmanna mittfältet.
Jag köper väl egentligen det, och jag köper framförallt och får det. Hade jag haft en lite mer defensiv balans på mitt mittfält där, så hade jag också kunnat kasta in och få det där istället för Viktor Claesson. Men jag är en offensivt lagd fotbollsjournalist, så att jag gick på Elfsborgs Claesson där som jag tycker förtjänar det, som äntligen har blommat ut här nu efter 7 sorger, 8 bedrövelser. Mitt tvåmannaanfall, ska vi gå över på det?
Ja.
Där hade jag inga större eller längre betänkligheter. Jag valde bort en av allsvenskans bästa målskyttar där, Berget i Malmö, som jag tycker emellanåt ser lite för begränsad ut som fotbollsspelare. Jag inbillar mig lite, jag får känslan av att han, visst han har gjort ett par fina mål, men han har också gjort en del mål för att han har så himla bra spelare runt sig liksom. Jag tycker att Musekvi, Djurgården, Jascha Musekvi, Mush kallar vi han för va? Är självskriven. 9 mål på 9 matcher. Nu är det 9 mål på 10 matcher då, men
kunde det vara 10 mål på 10 matcher statistiknissarna varit lite mer vakna.
Ja, fast domaren måste ju godkänna målet där mot Halmstad, annars det går inte att de kan inte lägga till det i efterhand, så
det är bara en touch. Då har du faktiskt rätt i. Inte jag Jag ska inte hänga förbundet i det här fallet. Nej. Kanske.
Men han är given, och sen så tycker jag att spelaren vi pratade om för ett tag sedan här, som en av de mest underskattade, Kujovic i Norrköping, förtjänar en plats där.
Okay.
Som är bidragande bakom Norrköpings framgångar. Vill ha med honom.
Mm.
Så är min anfallare.
Intressant.
Ja.
För att jag har exakt samma anfallspar.
Ja, men då var vi nog egentligen överens om det mesta, va?
Jag hade faktiskt inga tankar på att ha med Berget. Jag tyckte han ligger lite bakom de här två. Däremot var ju Henok Goitom länge med i mina tankar.
Ja.
Kujovic eller Goitom, den var svår för mig faktiskt. Goitom har burit AIKs anfallsspel när mycket annat. Liksom, Nabil har varit borta, Brustad har floppat och flera liksom, de har bytt uppsättningar på kanterna och sånt, så har liksom Henok levererat in i under hela säsongen och gjort några viktiga mål,
men när det blir jämnt,
men
så
det blir Musch som bara är hysterisk plus Kujovic som har gjort 7 mål än så länge och liksom bygger verkligen Norrköpings anfallets spel. Han är ju bra även i spelet, han är jävligt klok liksom, och klok, tung och skarp när det väl gäller, även om man har stått för årets målmiss än så länge.
Då är vi alltså överens på 7 av 11 positioner då. Vi är överens om Alvbåge, Rogne, Radetinak, Ekrem, Musekvi och Kujovic och Gustav Svensson som jag missade där. 7 av 11 spelare är vi överens om då.
Det är ju ganska samstämmigt med tanke på att vi har olika formationer. Så mina två ytterbackar gick ju bort till exempel.
Ja, det får man väl säga. Och jag köper och får det. Och resonemanget om Goitom där. Men jag tycker lite mer oväntat med Kujovic succé. Jag tycker också att Goitom är ju fantastiskt vacker att se på planerna. Så han gör ju oerhört fina saker. Framförallt i spelet utan boll liksom, och hans kroppsspråk och allt det här. Men som sagt, lite mer överraskande med Kujovic att han fick gå före den här gången.
Jag tycker inte det. Alltså jag brukar ju, apropå, jag tänker snart måste det hända, men han kom förra säsongen, gjorde 17 matcher från start, från en skadeperiod dessutom i Turkiet. Han gjorde rätt mycket mål i Turkiet. Är 26 år gammal, har fortfarande mycket i sig och kan utvecklas. Han gjorde 19 matcher och hängde in 10 mål på det i höstas liksom. Ja, men då ser man vilken klass där finns. Och kan är bara så här bra helt enkelt.
Ja.
Vem har gjort årets mål då?
Rodevåg.
Ja.
Det är vi också överens om.
Ja.
Jag har inte sett den, men jag såg att Vulkan skrev det på Twitter och då litar jag på det.
Vem skrev du på Twitter?
Vulkan skrev på Twitter att han skulle ha priset redan nu, så att jag litar på det. Och det var Niva, var det på pressläktaren igår under pausen, så att Rodevåg hade gjort en exakt kopia av Marco van Basten i M88 finalen mot Sovjet där. Så att jag litar på det.
Det var precis sånt mål. Utan lobben. Marco van Basten har skjutit,
alltså.
Marco van Basten har skjutit världshistoriens hittills enda stenhårda lobb.
Ja.
Rodevåg drar till och med ett rakt volleyskott liksom i nästan från liksom straffområdeskrysset, och den bara sjunger upp i krysset.
Stigande.
Ganska rakt kanske. Ja, okay. Ja, rätt rakt. Möjligtvis att den dyker lite på slutet. Men liksom ett helt otroligt mål. Och det är väldigt, väldigt kul att Stefan Rodevåg, 35, från Falkenberg har gjort det här målet som ska YouTubas mest i år.
Bra. Ska vi stänga igen 51% fotbolls vårsäsongen då? Med dessa ord.
Vi gör det. Folkets direktkanal bör återkomma i höst, men det blir ett litet roséuppehåll nu på några veckor åtminstone.
Ja. Tack för att ni har lyssnat. Ha det gött.
Ha
en bra sommar. Hej, hej.